Klara Simon. Klarsyn med syskonbandet.
Hej och varmt välkomna ska ni vara till Klarsyn. Ett program som görs av syskonbandet, Kristna Synskadades Förening. Jag heter Anders Holmberg. Vet ni vad ett kolumbarium är? Det visste inte jag, men det är en kyrkogård med urnor inomhus. Ni ska få veta lite mer om vad ett kolumbarium är och hur det fungerar. Tina Strömberg och jag åkte till Söderledskyrkan i Farsta utanför Stockholm, där ett sådant finns, och intervjuade vaktmästare Ola Ragnar.
Ja, jag undrar vart...
Tala.
Så.
Var är han? Han skulle komma hit, så.
Ja, klockan är inte halv än.
Så. Nej, jag vet.
Hej Tina.
Hej Ola.
Hej Ola. Lars.
God dag.
Anders. Och Anders.
Förlåt, eller för jag hälsade.
Ja.
Jag hälsade. Hej.
Ja, hej. Och Anders heter du?
Ja.
Ja, och jag heter Ola då.
Ola.
Ja, så att vi kommer följa kyrkbacken här nu, alltså ner från kyrkan, och så ska vi gå förbi bisättningsrummet. Så vi håller oss på trottoaren hela vägen bort till kolumbariets entré.
Mm. Jaha, den har en separat.
Ja, den ligger på baksidan av kyrkan vid stora parkeringen i hörnet, så att säga.
Vi är nu vid Söderledskyrkan i Hökarängen och möts upp här av Ola Ragnar, som är vaktmästare här i kyrkan, eller hur?
Ja, stämmer.
Vad fint att du ville ta oss tid och visa oss kolumbariet.
Mm.
Så vi ska kliva in. Vi är utanför det just nu, säger du.
Ja, och då är det en liten entrétrappa upp här. Två trappsteg och sen har vi en dörr som vi ska kliva in i.
Ja.
Precis. Så här möts man då av ett glaskors, två ljusstakar, ett vattenfall, ett mindre vattenfall och en sten. Det är en figurativ vägg, så att säga. Den är ganska enkelt gjord och vacker. Jag tror det är Ölands marmor, så att säga. Obehandlad i själva trappen.
Är det något som man får känna på? Eller är det innanför någonting på något sätt?
Ja, det vi kan känna på är korset. För sen blir det liksom vatten innan man ser det andra, så att säga.
Ja.
Så korset är väl litet. Där kommer korset.
Ja.
I glas.
Jaha. Och då har de här, just det. Ja, det var väldigt fint. Det är väldigt kompakt så.
Ja, det är en riktig pjäs.
Men här är det alltså pålande vatten när man kommer in, när det är öppet. Vi har ju slunkit in här nu i förväg för att inte störa de som kanske vill gå till sina gravar som det är. Vi har inte ens sagt vad ett kolumbarium är, men vi ska ta det efterhand här.
Mm, det kan vi. Och det här är precis, det kan man säga, som ett litet förrum till kolumbariet. Lite grann som ett väntrum. Man kan sitta här, det finns en sittbänk. Det finns lite broschyrer om kyrkan för övrigt och sådär. Och så är ytterligare en skulptur som heter om Guds lille fattige. Det är alltså Franciscus. Det är från Salzburg, den här skulpturen. Gjort 69. Kolumbariet, det var inte med. Alltså tanken om kolumbariet fanns nog med från första början. Fast det är inte färdigställt förrän 69. Kyrkan var ju klar 1960, men kolumbariet blev inte färdigställt förrän 1969.
Och för den som alls inte vet, vad är ett kolumbarie?
Det är då en inomhuskyrkogård för urnor enkom, så att säga. Så att här kan man bli begravd i en nisch med urna och aska.
Så det är en inomhuskyrkogård, ska man lite, kanske slarvigt, men kunna säga.
Ja, i det här fallet så är det en inomhuskyrkogård. Och det är i de andra kyrkorna också, alltså Gustav Vasa. Det finns ju ett antal kyrkor i stan som har inomhuskyrkogårdar, kolumbarium.
Men det är inte så väldigt vanligt generellt.
Jag tror att det är nog ett storstadsfenomen mer än, alltså på landet så finns det ju ofta alltså kyrkogårdar, alltså det, och det finns plats där, så att säga. Men i städerna, alltså när det här byggdes, så gick det inte att liksom ha en vanlig kyrkogård i samband med det. Det fanns inte plats för det, helt enkelt.
Så det beror helt och hållet på platsbrist?
Om det är helt och hållet vet jag inte, men jag kan tänka mig det, så att säga. Att det är ju väldigt praktiskt det här, för att uttrycka sig så. Det tar ju, alltså i förhållande till hur många människor man kan ha begravd det här, så tar det ju inte särskilt stor plats, va.
Mm.
Sen finns det ju minneslundar. Det kanske man skulle kunna tänka sig att man kunde ha här. Men då sprids ju askan liksom, så att säga, bara ut utan någonting mer, så att säga.
Just.
Och så får man väl ha som kanske ett figurativt träd med liksom mässingsskyltar och så. Det har jag sett exempel på.
Mm.
Men här har vi ett kolumbarium.
Ska, vi är väldigt nyfikna, vi ska prata mer om det, men vi kan väl gå in och kika.
Det kan vi göra, absolut.
Tycker jag.
Och då, om ni går efter mig här nu då, så ska vi gå in här och så ska vi vika in.
Nu är vi alltså inne i kolumbariet.
Ja, och dit du är på väg nu, så är det liksom det är som ett, om du fortsätter rakt fram där, så kommer vi in i det stora rummet i själva kolumbariet.
Här märker vi direkt av att det är en annan tystnad och stillnad.
Ja, det blir det. Och så här, nu står vi i det som är det stora rummet i kolumbariet.
Mm.
Och då finns det som, man kan inte säga att det är riktigt rum, men det är som nischer i sig. Alltså, eller bås med ett antal nischplatser i varje bås, så att säga. Och här är det största då, så att säga. Och här finns även ett altare och en ljusbärare.
Får vi känna och beskriva hur själva nischerna ser ut?
Ja, jag tänkte, bra, det ska vi göra. Jag tänkte att vi kan ta två nischer. Om vi följer här, så här finns det en nisch utan blommor i, så att säga.
Ja.
Då kan vi känna bara mer hur själva nischplattan ser ut. Jag knackar på den här, så följer ni. Där har du en platta.
Vad känner du, Anders?
Ja, det här är alltså då det är som ett fyrkantig fördjupning. Och botten på fördjupningen, så finns det en, alltså på själva golvdelen, om man säger så, så finns det som ett hål.
Ja, jag tog bort det för att det är en bronsvas som står där i, som man kan ha blommor.
Ja.
Jag tog bort det först så att ni kan känna på plattan lite obehindrat.
Och sen så på innerväggen, den bakre väggen, så är det en platta med ett kors som är ganska tydligt utsirat. Det är metall.
Ja, det är brons.
Och sen antar jag då att man skriver namnet på den som har avlidit.
Just det, och i det här fallet, på den här plattan, så är det två personer som ligger bakom den här nischplattan, så att säga. Det är en man och hustru.
Hur många platser har man?
Jag tror det är ungefär en bit över 2000 nischer. Och då finns det plats totalt för ungefär 6000 personer här.
Mm, så pass.
Och man känner på, som nu känner ni på en lucka.
Ja.
Eller en nisch,
en grav, kan man säga, en gravplats.
Just det, men sen är det ju i direkt anslutning till så här, nästa grav. Och så även uppåt, så att det är 6 nischplatser på höjden. Och så är det 5 på bredden.
Man kan väl säga att det är som en hylla.
Ja.
En bokhylla, eller man ska säga.
Men det är som ett hyllsystem, verkligen.
Ja, eller ett höghus.
Ja.
Det kanske inte är så fint att säga, men liksom, om man bara ska föreställa sig hur det är. Ett rutsystem som en hylla med fyrkanter i.
Ja.
Och varje fyrkant är då en sån här, det du kallar nisch, va?
Ja, nisch.
Gravplats.
Ja.
Som Anders beskrev innan.
Precis, och jag kan ju berätta då att på den här hyllsektionen, högst upp till vänster, så sitter det 2 svarta prickar. Alltså som ritade med tuschpenna ungefär, bara 2 små prickar. Och det betyder att i varje nisch här kan man få in 2 urnor. Och då kan man titta på, alltså, och det är det vanligaste. Och då finns det då för 2 urnor ända upp till 7.
Okej, okay, och då är det en större nisch?
Nischen är inte större, den är bara djupare.
Men det är utrymme för fler urnor,
ja,
innanför den här plattan.
Bronsplattan,
sa du.
Ja, just det. Ja, men precis. Då kan man ha möjlighet till familjegrav.
Ja.
Vad händer om när, för en dag kommer det här att fyllas, antar jag, bli fullt?
Man har ju sin, vad heter det, sin gravplatstid, om den är på 25 eller 50 år. Jag tror de som hamnade här först, så att säga, någon gång på sent 60-tal, början av 70-talet, de har nog 50 år innan den tiden går ut, så att säga, va. Och då kan det ju vara så att efter 50 år så finns det kanske inte fler släktingar.
Mm.
Eller ingen som besöker den platsen, så att säga. Att det faller sig av sig självt. Och då tar man bort den, och då finns det plats för nya, så att säga. Det är ju inte fullt här nere än på länge, så att säga.
Vet du hur många det är här nu?
Nej, jag gör inte det.
Nej, men för man ser väl vilka som är, så att säga, upptagna.
Ja, det gör man. Och i det här rummet som vi står nu, i mittenrummet, så att säga, här är det väldigt mycket.
Mm.
Så att säga. Så här är det i princip fullt, så att säga. Inte riktigt. Men så finns det andra sektioner där det är väldigt få, så att säga, då. En del är nog faktiskt tomma, skulle jag säga. Det är ju den stora platsen. Jag kan förstå att man väljer att vara här. Det är en ganska skön känsla att vara här och titta liksom, så att säga.
Ja, just det, med altaret nära och sånt, ja. Till exempel. Va?
Ja, och så är det då en ljusbärare som Anders håller lite i nu.
Ja, just det. Den var väldigt stor.
Ja, det är det.
Du lyssnar på
Klarsyn med syskonbandet.
När man har begravning, är det som vanligt alltså att man har kistan fram i kyrkan och sen efter själva begravningsgudstjänsten så... För det sätts ju, den sänks ju inte ner som i jord eftersom inte det går.
Oftast att man har begravningsgudstjänsten i kyrkan, ett avsked så att säga.
Ja.
Sen forslas då kistan till, oftast här till skogskyrkogården för kremering, det finns krematorier där. Och sen hamnar då allting i en urna så att säga, så kommer den hit och så har man en urnsättning så att säga. Och då är det Kronobergvaktmästaren som kanske med en anhörig, eller att han kanske gör det själv. Men oftast är det någon anhörig som kommer med. Och så ser man till att urnan hamnar på plats. Så, att säga. Så det finns ingen, egentligen ingen särskild rit kring själva urnsättningen. Utan det är bara att det ska bli liksom färdigt och klart så att säga. Men alltså begravningsgudstjänsterna i sig är ju också på något sätt som sker i förändring. Så det som har varit här nere, då har det varit så att då har man gjort alltså hela kremeringen och allting först. Man kommer hit med en urna och har begravningsgudstjänsten här och urnsätter direkt. Ungefär lite mer som man kanske gjorde förr, att man hade begravningen i kyrkan och så åkte man ut och sänkte kistan.
Mm.
Så är det lite samma sak här fast man har en urna istället.
Mm.
Väldigt fint faktiskt.
Mm.
Det kan vara bra alltså, om man, och praktiskt om man är väldigt få och känner att man vill göra på ett annat sätt.
Just det, för då kan det vara, när du säger här så menar du i själva kolumbariet,
ja.
Istället för att vara i den stora kyrkolokalen.
Ja.
Här blir lite mer närhet och
ja, det blir det ju. Och det här är väl också så att säga, alltså, nu kan jag inte alla regler, men jag tror att jag vet inte om man kan ha en begravningsgudstjänst var som helst, så att säga.
Mm.
Men det här är ju inom kyrkans område, så att det är ju ett kyrkovikt rum, så att säga.
Mm.
Så kan det se ut nu för tiden också, så att säga.
Ja, och vilka är det som är här? Är det de som bor i Hökarängen, Farsta, eller kan det vara från olika håll i både stan och landet? Eller?
Det kan det nog i princip vara, men jag tippar att det är kanske folk som har lite anknytning till Farsta på något sätt.
Du berättade om själva ordet kolumbarium lite när vi hördes i telefon.
Mm.
Det var något jag inte visste, det var ju fint.
Ja, det betyder duvslag. Det betyder duvslag och det kan man förstå på något sätt att alltså vildduer då har bott i sådana liknande håligheter så att säga i väggar. Så att, och det liknar ju det här på något sätt liksom, kan man tänka. Vill ni känna på en nisch där det finns blommor till exempel? Det är ofta, ni kan ta, jag knackar på den här. Där så känner du.
Och det är den där vasen som du tog bort.
Ja, precis.
Väldigt liten men fin vas.
Ja, just det. Om du känner på blommorna, är det någonting som du kan säga om dem?
Ja, det är det plast?
Det låter till och med när du tar på dem, ja. Som att det är inte riktiga blommor.
Nej, det är inte riktiga blommor.
Nej.
Det är plast.
Ja.
Men väl, ja, de känns väldigt naturtrogna för att vara plast.
Ja.
Kan jag tycka.
Just det, och de ser... Alltså jag har... Nu jobbar jag inte här i Kronoberg som Kronobergvaktmästare, men jag har ju vikarierat här någon gång så där, och då ingår det ju att man vattnar. Och det hände ju både en och tre gånger att jag liksom hällde på vatten i de här plastblommorna, så att säga.
Ja.
För att det som du säger, de ser väldigt naturtrogna ut, så att säga. Och det är ju ett sätt att alltid ha det snyggt om man inte har möjlighet att besöka så särskilt ofta, så att säga. Alltså utomhus så är det ju lite enklare med blommor som kanske kan få förfaras utomhus. Inomhus så blir det mer problem med det så att säga.
Mm.
Så då är det mer praktiskt med plastblommor.
Och det är ganska behagligt, varmt och skönt här inne, ja. Också. Men då trivs blommorna lite sämre.
Ja, jag tänker det kan ju bli så här. Alltså, om blommor som håller på att vissna så, det blir lätt blomflugor och det blir lite lukt och det blir vatten som blir dåligt. Så att det är lite praktiskt så där tror jag för människor. En del har ju absolut riktiga blommor och så och kommer ofta. Andra har ju inte samma möjlighet så att säga.
Mm. Och hur fri är man med vad man ställer? För man, det är ingen stor yta man har att ställa någonting. Men visst är det så att det finns lite olika saker folk har ställt.
Ja, det är allt ifrån så att säga skulpturer, kort och ljus och sådana saker. Och man får ju inte elda. Man får inte tända ljus i nischerna så att säga. Mm. Och så. Det får man inte för brandfaran och så. Riktningen och instruktionen är nog att man kan ha blommor. Så, egentligen. Sen blir det lite som det blir. Liksom. En del vill ha en liten bild och sådär. Så att det är väl inte stenhårt lagiskt så. Inte här i alla fall. Mm.
Och nischerna, det sa vi kanske inte förut, de är i sten.
Ja, det är marmor.
Det är marmor.
Och, så, det, och den är liksom, vad ska jag säga, grå. Lite röd ton i så att säga. Jag tror det är, om det är Ölandsmarmor. Och så är själva bronsplattan är ju mörkbrun. Och sen är det ju förgyllt det som är inskriptionerna då. Namn och datum och kors.
Mm.
Och sen belysningen här, om jag ska säga någonting om det. Den, alltså all belysning här är indirekt. Så att uppe i taket så ligger det, är det som fack där all belysning ligger. Så att taket blir liksom upplyst från sidorna så att säga. Och så är det, jag tror det är någon sån typ av sandkonstruktion som man då har gjort, dragit, så det är som ett konstverk i sig, själva taket så att säga.
Mm. Och det här är ju inte öppet alltid som en kyrkogård, utan det har ju vissa, det ska öppna om en stund här på torsdag eftermiddagen, och så det är några öppettider, så det får man undersöka om man vill komma hit och titta, eller själv är intresserad av kanske och få någon plats här för någon anhörig.
Ja, just det. Alltså, om man bara vill komma och titta så sätt som till en vanlig kyrkogårdsvandring, om man vill titta, då måste man nog anpassa sig till öppettiderna. Mm. Har man någon anhörig som ligger här så att säga, då kan man ju kvittera ut en sån här blipp, nyckel så att säga.
Aha. Mm.
Mot någon sorts kostnad tror jag. Och då kan man komma från 9 på morgonen fram till 9 på kvällen när det passar en så att säga.
Okej. Okay. Men det här kan man hitta mer om om man går in på då Svenska kyrkan i Farstas sida, eller en annan kyrka. Det finns flera i Stockholm, men kanske, det vet inte jag, men runt om i landet kanske det finns i någon stad mer.
Ja, det gör det säkert. Mm. Jag ska inte säga någonting egentligen, för jag vet inte så mycket, men jag vet att i Stockholm finns i alla fall tror jag, fyra eller fem kyrkor som har kolumbarier. Det jag har hört, det här är ju liksom lite riktigt, att man försöker hitta nu ett kolumbarium för kistor, så att säga.
Aha.
Ja. Mm-hmm. Vet inte hur det kommer att fungera eller hur det är tänkt, men det är vad jag har hört i alla fall.
Ja, det blir lite mer, tar lite mer plats då, eller mycket, mer plats.
Mycket mer plats. Ja.
Ja.
Och sen, jag tror det är, han heter Claes Göran som kommer, en vaktmästare sen. Han brukar ha lite liksom, musik på också här inne då, så att säga, så att under öppettiden. Lite svagt.
Just det.
Ja.
Det kan ju vara fint också, tänker jag.
Ja.
Så att det lugnar ner människor.
Ja, det kan bryta. Alltså, ibland så kan tystnad vara nästan, det kan bli så ansträngande tyst ibland. Och bara att någonting lite grann sätter en stämning så där, det kan vara ganska skönt faktiskt.
Mm.
Tyst kan också vara bra.
Men vi avrundar programmet så här.
Ja.
Tack så väldigt mycket, Ola, för
tack,
att du ville visa oss.
Ja, det var roligt att få träffa er och prata lite om det här.
Tack.
Mm, tack.
Det var Tina Strömberg och jag, Anders Holmberg, som intervjuade vaktmästare Ola Ragnar om ett kolumbarium. Och det var allt för Klarsyn den här gången. Klarsyn görs av Syskonbandet, Kristna Synskadades Förening. Tekniker idag har varit Kalle Olofsson och jag heter Anders Holmberg. Vi vill önska dig Guds rika välsignelse tills vi hörs igen nästa vecka. Hej då!